Välkomna till Harrisons dramatiska historia.
Nu inleds den femte säsongen av podden Harrisons dramatiska historia. Följ med Dick och Katarina i historien om högmedeltiden.
För idag så ska vi verkligen hoppa rakt in i korstågens tid.
Det religiösa våldets högkonjunktur i Europa.
Harrisons dramatiska historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns.
Civilisationen är för konservatismen själva förutsättningen för ett frihetligt samhälle. Och det här är en jätte, både viktig och intressant idé, historisk skillnad, där då Jean-Jacques Rousseau och John Locke egentligen pekar mot att samhället där det inte finns en stat, där det inte finns en civilisation, stenålderssamhället, det är där vi är fria. Men en konservativ tycker då att det är civilisationen som gör oss fria, och i stenålderssamhället så är det den starkes rätt som gäller. Och där finns det inte så mycket frihet.
Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Konservatismen som en sammanhållen ideologi föddes när den irländske politikern Edmund Burke publicerade boken Reflektioner om revolutionen i Frankrike i november år 1790. Burke var mycket kritisk till den franska revolutionen, som slängde traditioner över bord och lät vem som helst bestämma. Här presenterades en sammanhållen syn på samhället, människorna och politiken, som senare kom att bli grunden för konservatismen som politisk ideologi. I början av 1800-talet kom filosofen Friedrich Hegel att fördjupa de konservativa idéerna med sin historiefilosofi. Under intryck från liberalismen utvecklades senare konservatismen i en socialkonservativ gren och en liberalkonservativ gren.
Jakob Söderbaum är författare och han har skrivit boken Modern konservatism, filosofi, bärande idéer och inriktningar i Burkes efterföljd. Välkommen.
Tackar, tackar.
Du, jag tänkte här inför valet så tänkte jag att det är ju väldigt tråkigt att göra om partiernas historia. Men jag kände det att idéernas historia, det är nästan mer spännande, för det är lite mer öppet. Eller vad tänker du?
Ja, det är det absolut, och jag kan ju tycka att partierna för ganska länge sedan har, alla partier egentligen, har tappat sin ideologiska grund. Det argumenteras inte så mycket tydligt utifrån ideologi längre som det kanske gjordes för några decennier sedan. Jag tycker att det är en brist i det politiska samtalet idag.
Mm. Man har ju pratat om ideologiernas död, men det är kanske lite överstökat nu, det snacket nu för tiden.
Ja, alltså, det går ju naturligtvis både trender i hur saker och ting diskuteras och vad det är som är populärt just nu. Jag kan ju tycka att det kommer ju ändå hela tiden nya, mindre ideologier, som den här woke-rörelsen är ju en ideologi i grunden som har socialistiska förtecken. Då kan det vara värt att prata om vad det finns för andra socialistiska idéer, och som nu då när vi har tre partier i Sverige, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, som ganska så plötsligt börjar gravitera positivt kring konservatismen. Därför att de ser att här finns det en ideologi som faktiskt förbinder partierna och deras väljare, de synsätt och ståndpunkter som är viktiga, på ett sätt som de här partierna i alla fall inte på länge har sett som så framträdande.
Mm. Men du, vilka är de vanligaste missförstånden om den konservativa ideologin?
Jag skulle säga att ett sådant missförstånd är ju att konservatismen bara står för försiktighet, eller att bara bevara det som är just nu, att den inte har något idémässigt innehåll, för det har den verkligen.
Mm.
Inga andra missförstånd?
Ja, det finns jättemycket missförstånd. Konservatismen är nog behäftat av det, därför att både socialister och liberaler har försökt att både framhäva sig själva och hålla nere konservatismen, som ju är en politisk motståndare till både socialismen och liberalismen. Och eftersom då socialister och liberaler har varit de mest framträdande i det politiska samtalet i Sverige sedan åtminstone 80-talets början, så har de konservativa idéerna inte kommit till sin egen rätt. Jag skulle väl också säga att konservativa skribenter har ju verkligen de senaste kanske 10 åren nu framförallt fått ett uppsving. Just för att det upplevs nu då som nytt och fräscht i den svenska samhällsdebatten.
Mm. Varför räknas den irländske politikern Edmund Burke som konservatismens fader?
Det är ju en mycket spännande figur. Han är både en bildad man, han är jurist från början, och så är han ledamot av det brittiska underhuset under närmare 30 års tid under andra halvan av 1700-talet. Och han står ganska ensam i den typ av synsätt som han driver. Han ser sig själv som lite som enmans opponent mot tidens den utveckling som sker. Och han både håller mängder med animerade tal i det brittiska parlamentet, och han ger ut små och stora skrifter. Och i samband med franska revolutionen då 1789 så ger han ut Reflections on the Revolution in France, som han egentligen inom loppet av några månader sätter ihop och hinner ge ut då, redan året efter att revolutionen har utbrutit. Och därigenom så blir han konservatismens lärofader i den politiska idéhistorien.
Mm. Men oftast brukar man ju, normalt sett så brukar man ju oftast ha någon slags filosofiska rötter. Men det är inte så lika tydligt här när det gäller Edmund Burke, eller?
Jag tycker nog att det är ganska tydligt. Man kan då spåra Platon och Aristoteles i hans tänkande. Man kan spåra Thomas av Aquino och den kristna naturrätten. Man kan också se att han är influerad av samtida upplysningstänkare som David Hume och Adam Smith.
Mm. Mm.
Så att han hittar inte på allt det här själv, utan han bygger på sin gedigna bildning och sätter samman då det här som senare blir till konservatismen.
Mm. Men han skriver då den boken han är mest känd för, Reflection on the Revolution in France. Då har han ju egentligen, han har varit politiker länge då, eller hur?
Ja.
Ledande politiker.
Ja, jag vet inte om man kan kalla honom åtminstone ledande oppositionspolitiker. Ledande, han var definitivt känd. Han var en kändis i sin samtid. Och han la mycket tid på både att formulera välartikulerade argument för sin sak. Och han intog ofta ståndpunkter som väldigt få andra höll med om. Och han gav ut skrifter, och han finansierade själv väldigt mycket av det som han publicerade då.
Mm. Spelade någon roll att han var irländare, tror du?
Ja, det tror jag. Det har spelat en roll både i hans politiska analys, om man säger. Han har ju då en bakgrund att den ena föräldern var katolik och den andra protestant. Med perspektiv från den konflikten, om man säger, som har funnits inte minst länge på Irland, men också är något som spelar roll i hela för den europeiska civilisationen. På många sätt så försvarar han olika folks rätt till självständighet. Irländarna och amerikanernas självständighet från det brittiska styret. Indiens självständighet från det brittiska styret.
Var det här självklart att göra vid den här tiden?
Nej.
Typ att försvara de amerikanska revolutionärerna till exempel.
Precis. Han, och då kan man ju kanske tycka att det är lite någonting märkligt i att den som betraktas som konservativ försvarar en frigörelse från vad som då är det brittiska imperiets stoltheter på andra kontinenter. Men det är precis här som det här, att Edmund Burke faktiskt då står för vissa idéer och vissa värden, och inte bara för att bevara den befintliga ordningen. Därför att han har ett antiimperialistiskt tänkande. Nu fanns inte riktigt nationalstater på den tiden som vi idag tänker på dem, utan det uppstod ju efter Napoleonkrigen. Men han talar ju då om folks rätt till självständighet, och att folk som identifierar sig själva som ett folk har den här rätten.
Mm. Han är ju väldigt upprörd över missförhållanden i Indien, som är ju en kolonialstat vid den här tiden i det brittiska imperiet.
Ja. Och det sker ju ett tydligt förtryck, inte minst då den indiske ståthållaren, är väl den svenska titeln på honom, Warren Hastings, som Burke då driver han ställer honom inför rätta. Och helt
trots
enkelt,
att han vet att han inte kommer vinna.
Ja, Så det är modigt, men han var på det viset en driven, om man ska säga ideolog då, eller med, på filosofisk grund, så följde han noggrant de principer han hade förutsatt, att det här tycker han är det, den goda ordningen.
Mm. Så det är en principfast man.
Mycket principfast man.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jag kan tänka mig att det kan inte varit så opportunt att försvara amerikanska revolutionärer och så som, eller vad?
Nej, verkligen inte. Och han dras under stora delar av sitt liv med ekonomiska svårigheter, och han dör ganska utfattig bara några år efter att han gett ut Reflections on the Revolution in France.
Vilken var hans viktigaste kritik då, den franska revolutionen?
De allra flesta har ju då tagit fasta på att han kritiserar revolutionen som en politisk metod för förändring, vilket han gör. Men han kritiserar också den idégrund som jakobinerna, revolutionärerna, med vilka de genomför revolutionen. De kallas ju jakobiner för att de är Jean-Jacques Rousseaus, kan man säga, aktivistiska följare. Och de har ju en tydlig politisk agenda. Och Burke har ju vid den tiden en ganska klar bild över vad det är i den europeiska civilisationen och det goda, naturliga, organiska samhället. Hur det fungerar och hur man kan få människor att ta personligt ansvar och vad etiken har för ett värde för både människor, för relationer, för samhälle över tid. Och allt det här angrips av jakobinerna. Och Burke formulerar då ett försvar, ganska systematiserat försvar för vad det är då som de angriper. Och det här försvaret är sen då vad senare tiders konservativa kan använda också i vår tid för att kritisera både liberalismen och socialismen. Att de vill bryta ner det här och ersätta det med någonting annat.
Mm. Men varför var traditionen så viktigt då för Burke?
Traditionen är, kan man säga, hos Burke det sociala minnet i den samhällsorganism som han tycker ska då kunna leva och verka över generationerna utan för mycket politisk styrning och med ledning då av både att det finns en stat och en lagstyrd ordning och av att det finns religion och etik i samhället. Och då kan man säga att traditionen som Burke ser det är inte ett upprepande av någonting gammalt, utan det är hur det gamla lever vidare som en del av det nya. Traditioner finns i hur vi beter oss, hur saker och ting fungerar. Allt som vi gör, som finns i det mänskliga medvetandet, har vi fått till oss från födseln genom olika traditioner. Många, många olika lagar och på många olika sätt. Språk och beteende och sådär är fyllda av traditioner. Och på det viset så är traditionerna, kan man säga, den sociala organismens fibrer. Det är det som håller ihop både samhället över tid och som gör att det upplevs finnas en samhällsgemenskap. Bryter man ner de äldsta bärande traditionerna och de institutioner som kanske har utvecklats som en följd av att det finns vissa seder och traditioner, bryter man ner det enligt Burke, då förstör man både gemenskapen med alla dess värden och man tappar utveckling. Det är inte utveckling att bryta ner det här, utan utveckling att bygga vidare på det här. Mm. Och en revolution tar ju då bort allt det här. Den riskerar att ta död på hela samhällsorganismen och hela samhället blir ett enda myller av människor som inte känner samhörighet eller kanske känner agg mot varandra. Och därför är också då klasskamp någonting farligt ur en konservativ synvinkel, eller som socialismen står för, och den liberala, om man säger individualismen, blir farliga tendenser som konservativa i alla tider då har motarbetat på olika sätt.
Mm. Men vilken roll får staten då i det goda samhället enligt Edmund Burke?
När Burke pratar om den så pratar han nästan i termer om att det är en gudomlig inrättning av människan.
Det är något metafysiskt eller?
Metafysik på den tiden är också någonting annat än vad metafysik är i vår tid, ska sägas. Jag tror att vi idag med rätta kan säga att staten är en väldigt positiv institution som har vuxit fram genom civiliserade samhällen över tid och hjälper oss att upprätthålla civilisationen enligt Burke. Och staten är helt enkelt den yttersta garanten för en god ordning. Men samtidigt så tycker inte Burke att staten ska ägna sig åt för mycket pekpinnar. Den ska inte gå in och styra våra liv, utan han ser snarare då att det behöver finnas en etik som egentligen följer av den religion som är etablerad i de flesta samhällen på jorden, även om det kan vara olika religioner då.
Han ser liksom, det är inte bara liksom protestantismen som är det rätta, utan det är den religionen i den traditionen där man finns, det är det som är det riktiga då, eller?
Ja, jag tycker att man kan säga det, eftersom man både försvarar protestanters och katolikers rätt att ha sin egen syn, och också försvarar Indiens rätt till självständighet från den brittiska, hela den brittiska ordningen. Man kan också säga att i Burkes syn på staten så måste man förstå att han gör skillnad på vad staten är och vad samhället är. Och det här är en väldigt viktig skillnad i både för honom men också för många följande konservativa tänkare. Därför att samhället är liksom sin egen enhet som stöttas av staten. Men om staten går in och styr för mycket, då tappar man den här friheten som också konservativa omhuldar i
samhället. Och staten är inte samma sak.
Nej. Och staten kan förstöra både samhällsorganismen och friheten och civilisationen i samhället om den styr över för mycket.
Mm. Men han pratar ju också om de små gemenskaperna.
Ja, absolut. Och samhället utgörs ju då av olika gemenskaper, stora och små, naturliga och sådana som vi själva har valt. Men de små gemenskaperna är viktigast enligt Burke, därför att det är inom dem som vi lever liksom det större delen av, om vi säger då, vårt själsliv. Det är du och jag, det vi upplever både som gemensamt och det som skiljer oss, det som ger oss mening i livet. Och det kan skilja sig också mellan syskon i en familj. Allt det där följer av de små gemenskaperna. Därför är det viktigt att skydda de gemenskaperna. Och
men
inte
det
minst
är de små gemenskaperna, det är alltid från familjen till kanske föreningar eller olika sammanslutningar och så. Eller?
Absolut, grannskap och överhuvudtaget sån, helt enkelt som vi själva väljer. Men också som vi är födda in i. Jag tror att till de små gemenskaperna så räknas könen, både man och kvinna som en viss typ av gemenskap, män som kollektiv som en gemenskap och kvinnor som en annan gemenskap och så. Och genom att både Burke och genom att konservatismen tänker mycket i termer av de här gemenskaperna, så blir det då en ganska komplex både bild av samhället som växer fram och hur den ska förklaras, hur den ska försvaras. Så den konservativa idébildningen de senaste 200 åren handlar ju om att försvara antingen delar eller helheten av detta, eller att borra in sig djupt i enstaka av de här pusselbitarna som utgör den stora helheten.
Mm. Man kan så komma påpeka också att konservatism, det kan ju vara en livshållning i sig, att man är konservativ i sina val och olika saker, men det är inte samma sak som den politiska ideologin, eller hur?
Det kan vara det.
Det kan vara det.
För att ofta så kallas ju folk som är förändringsobenägna för konservativa. Och det ligger lite grann i det. Men jag skulle ändå säga att det finns mängder av konservativt sinnade personer, både i Sverige och i alla samhällen i hela världen. De har ingen aning om vare sig Edmund Burke eller konservatismen. Men de tänker i ungefär sådana banor.
Hamnar man i Edmund Burkes tänkande om man är konservativ?
Om vi säger så här, om man är uppvuxen ändå i, om jag tar vårt eget land som exempel, är man uppvuxen i Sverige med en viss, kanske en borgerlig grundsyn som inte behöver vara närmare definierad. Och har betraktat då under hela livet samhället utifrån sådana icke mer politiska aspekter. Så tror jag att man har väldigt mycket av det här i sig. Vad är gammaldags moral? Vad har pengar för värde? Men också vad finns det för andra värden? Men sen att sätta ord på det här, koncepten för det här, det gör man kanske inte, utan det är där de konservativa tänkarna kommer in och hjälper oss. Jag tror att väldigt många idag, inte över hela det politiska fältet, men också inom socialdemokratin och säkert många som röstar på Miljöpartiet, definitivt Centerns gamla väljare bland landsortsbefolkningen, de är i grunden konservativa. Men de har ingen aning om det just nu.
Människa, hur ser han på människan då, Edmund Burke?
Burke ser människan som ofullkomlig och i att vi både är olika och behöver varandra och varandras olikhet för att bli hela. Att på det viset samhället är en väldigt naturlig konsekvens av att vi är människor i behov av gemenskap med varandra. Och han också både betonar människors olikhet och våran rätt att vara olika. Vilket kommer till uttryck både i att han för det in individualitet men också i det här med folks rätt till självstyre och sådär. Samtidigt så är det värt, tycker jag, här att påpeka då för att just det här med individualitet är en viktig fråga för liberalismen. Samtidigt så ger ju Burkes organismtanke om samhället, den gör ju att individualismen går för långt. Det är en sak att ha en individualitet, men att göra det där till en ism, att göra det till vad som egentligen leder till en atomisering av samhället där man bryter samhällsgemenskapen, det är någonting negativt. Där går liberalismen för långt då, enligt konservatismens syn på frihet och det goda samhället.
Mm. Men kan man säga att konservatismen är en frihetlig ideologi? Det kan man inte säga, eller?
Jo, jag tycker det, i allra högsta grad. Men det är en annan frihetssyn, och jag skulle våga påstå att det är en väsensskild frihetssyn än vad liberalismen har. Där ur en konservativ synpunkt så har liberalen är både för ideologisk och för abstrakt, inte tillräckligt verklighetsanknuten i sin strävan efter alltid mer frihet. Medan konservatismen tycker det är oerhört viktigt med ett frihetligt samhälle och att vi har då byggt, inte minst i västvärlden, genom historiens erfarenheter, en frihetlig samhällsordning. Civilisationen med sina begränsningar och den goda moralens begränsningar, som då innebär begränsningar av friheten i viss utsträckning, den gör att alla människor ändå får ett väldigt stort mått av frihet. Och börjar man tumma på det där och bryter ner de där begränsningarna på var och en av oss, så att alla i princip får göra vad som helst, så då både minskar den faktiska, den egentliga, sanna friheten i samhället enligt konservatismen, och hela civilisationen faller enligt konservatismen. Civilisationen är för konservatismen själva förutsättningen för ett frihetligt samhälle. Och det här är en jätte, både viktig och intressant idé, historisk skillnad, där då Jean-Jacques Rousseau och John Locke egentligen pekar mot att samhället där det inte finns en stat, där det inte finns en civilisation, stenålderssamhället, det är där vi är fria. Men en konservativ tycker då att det är civilisationen som gör oss fria, och i stenålderssamhället så är det den starkes rätt som gäller. Och där finns det inte så mycket frihet.
Mm. Men vad är skillnaden på liberal frihet och konservativ frihet?
Man brukar säga att den konservativa friheten och det som den frihetssyn som Edmund Burke ger uttryck för, det handlar om frihet under ansvar snarare än då frihet till varje pris. Där friheten bygger på att vi helt enkelt har begränsningar, för en liten begränsning för vår egen frihet, för att vi alla ska vinna desto mer i. För friheten i den konservativa synen, det handlar inte om att ta bort hinder och gränser, utan det handlar om relationer, vad som händer mellan oss i vårt beteende. Och det finns ett sånt här liberalt uttryck att min frihet, den ska sluta där din frihet börjar, och därmed ska allting vara tillåtet som vi avtalar om och så vidare. Men då kan man säga så här då, att den konservativa säger att min frihet slutar där mitt ansvar börjar, och att vi överhuvudtaget kan ingå avtal förutsätter att det finns en ordning i samhället som vi båda respekterar. Och det är den ordningen som konservativa värnar och är oroliga för att den ska brytas sönder då.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Edmund Burke verkar ju vara som att alla konservativa lyfter fram som den viktigaste grunden för modern konservatism som vi har idag. Men det finns ju en annan stor filosof, Friedrich Hegel, som någonstans kanske är ännu större i filosofiska.
Just det.
Ja, i den filosofiska historien och sånt. Men det märkliga med Friedrich Hegel, det är ju att både socialister och konservativa och även liberaler lutar sig mot Hegel. Så att frågan är, på vilket sätt utvecklade han konservatismen egentligen? Alltså såg han sig själv som konservativ? Eller?
Hegel är förmodligen en av världshistoriens mest svårlästa filosofer.
De säger det att det är i princip, jag har inte brytt mig om att försöka, men...
Jag har försökt och det är oerhört krävande kan man enkelt säga. Så jag har bara läst mindre delar av hans tänkande för att få ett perspektiv på vad andra som har mer studerat honom ordentligt, vad det är de egentligen menar med att det han ger uttryck för i sin mycket djupgående, mycket detaljerade, mycket grundliga filosofi.
Jag tror han försökte skapa något allomfattande filosofiskt system som skulle förklara allting egentligen.
Ja, precis. Och man kan enkelt uttryckt då, om det nu går att beskriva, men det är väl egentligen det man måste göra. Man måste förenkla Hegel för att han ska bli begriplig och relevant och resonera kring på det här sättet. Hegel går ju längst in i vårt mänskliga medvetande och pratar då, eller han förklarar helt enkelt minutiöst hur både medvetandet och självmedvetandet i en människa utvecklas till att vi ska förstå oss själva, ska förstå vilka vi är i förhållande till andra, ska förstå andra människor, dynamiken i relationer. Och genom det här då, både hur en god ordning växer fram genom konfliktlösningar under... Han beskriver det här i hur olika stadier och relaterar till historiska händelser i mänsklighetens historia. Och egentligen då hur allt det här växer fram i vår hjärna som en infrastruktur som allt som vi idag har, vi som föds in i det här sammanhanget, får med oss den här infrastrukturen så att säga med modersmjölken och på den växer allt annan, både kunskap och förståelse och egentligen då att människor har ett begränsat perspektiv som bygger på långa rötter som går tillbaka och någonstans så finns det gränser för den förståelsen och då är det viktigt att respektera hur begränsad ens förståelse är och så vidare. Så Hegel, man kan säga så här att Hegel skriver egentligen fem egna verk, sen har det utkommit efter hans död sammanfattningar och ytterligare nyanser på de första böckerna. Det är egentligen bara två av dem som idag av konservativa tänkare då, som Michael Oakeshott och Roger Scruton framhålls som relevanta för konservatismen. Och jag vågar påstå ändå då att det är en avgränsning som konservativa gör. Där jag tror att socialismen och marxisterna, De bygger mer på hur Hegel beskriver historiens dialektik, och där ser man ju då till exempel hur kapitalismen växer fram enligt Marx begreppsvärld. Det har han lånat från Hegel.
Mm.
Och då är det en annan infallsvinkel på Hegel som konservativa tar. Och då är det framförallt verken andens fenomenologi och rättsfilosofins grunddrag som konservativa bygger på. Och det är det här med både medvetandet och människan i mänskliga sammanhang och mänskliga relationer och mänskliga samhällen. Och sen samhället och den goda ordningen och civilisationens förutsättningar.
Men det är ganska esoteriskt. Behöver man förstå Hegel för att vara konservativ då?
Nej, det tycker jag inte. Utan Hegel är snarare ett stöd. Alla de konservativa tänkarna hjälper ju de konservativt sinnade med goda argument för varför de tycker som de gör. Till exempel, om jag har lärt mig att vi ska bete oss på ett visst sätt vid matbordet, så kanske jag inte kan ge några tydligare argument för det. Jag kan inte kanske gå tillbaka till vilka konflikter som har lösts genom att jag inte skramlar med besticken eller rapar rakt ut. Men någonstans så kanske jag förstår att det är fint skick, eller det är mindre provocerande än om man hade gjort på det andra sättet. Och de konservativa kan då också förklara med argument, filosofiska argument, och hur det här hänger ihop logiskt i olika viktiga idéer som är viktiga för konservativa. De sätter in det här i ett sammanhang där helt enkelt den konservativa filosofin både är en världsåskådning och en människosyn i ett då.
Mm.
Och det är där Hegel kommer in i det här sammanhanget, för han har beskrivit det här väldigt djupgående på ett sätt som är väldigt användbart.
Men det är mer att förstå utvecklingen av samhället. Är det det han gör? Han lägger inte till några nya liksom begrepp eller några nya...
Han lägger definitivt till både nya begrepp och koncept, och sen så den som konservativa tänkare som också gör synteser av Hegel och Burke, de utvecklar nya koncept baserat på det. Så Hegel öppnar enormt mycket djup till de synsätt och de ståndpunkter som Edmund Burke framhåller då. Men Hegel lägger till, nej, jag ska säga snarare så här, att Hegel betonar det sociala ansvaret på ett annat sätt än vad Burke gör. Och han gör det för samma syften som Burke gör, i bemärkelsen att det handlar om att skydda civilisationen. Och för Hegel landar då det här i att staten, bland annat staten då, ska ha ett socialt skyddsnät. Hegel är den som pionjär i det som sen blir våra välfärdsstater. Och det här är en viktig skillnad då mellan socialkonservatism...
Och han menar just att det är staten, det är inte kyrkan eller så som ska handla om fattiga. Eller så.
Kyrkan är också viktig, men Hegel vinnlägger sig om att skriva en helt sekulär filosofi som inte tydligt anknyter till kristendomen. Sen gör den det om man läser med teologiska ögon. Just för att den försvarar civilisationen, och vår civilisation bygger på kristendomen.
Ni kanske skulle säga att Hegel, det är ju liksom ganska tidigt 1800-tal vi rör oss i här nu. Så att välfärdsstatens ursprung, det går att söka sig så långt tillbaka i tiden. Alltså.
Ja, det gör det, därför att Hegel faktiskt skriver att staten ska bry sig om de fattiga situation, och helt enkelt att det allmännas ansvar för deras situation är någonting som staten ska ta. Hegel ser sig som att han pratar om vad den moderna staten borde göra.
Alltså en stat som inte finns än, eller?
Ja, den som håller på att växa fram utifrån upplysningstänkandet, som inte bara handlar om en monark och hans adelsmän och en krigsmakt som administrerar och tar upp skatter, utan en stat som är lagstyrd, som har börjat växa fram och som har vissa såna grundläggande, det som blir de nya demokratierna med yttrandefrihet och såna här, den typen av både friheter och rättigheter pratar Hegel mycket om, som växer fram genom upplysningstiden och sen får mycket mer konkretiserad form under 1800-talet, till exempel genom ny lagstiftning och sådär då på olika håll.
Mm. Jag tänker det är viktigt att betona också att de här, både Edmund Burke och Friedrich Hegel, de lever ju ganska under stora brytningstider. Jag menar, vi har Edmund Burke då, han får uppleva då franska revolutionen på ett visst avstånd, ska man väl säga. Medan Hegel, han kan höra hur kanonerna smäller när Napoleon är ute och erövrar Europa. I bakgrunden när han slutför sina verk och så.
Ja.
Ett av sina viktigaste verk.
Absolut. Det man kan säga om det här är att... Burke lever i slutet av upplysningstiden.
Mm.
Och han kritiserar ju då i sin livsgärning de radikala strömmarna. Det är det vi ser idag när man tittar på vad det är han egentligen gjorde. För att det är mycket upplysningstänkandet som han bygger vidare
på. Vad köper han då inom upplysningen? Vad är det han tycker är positivt?
Verklighetsförankring, definitivt. Han är inte någon kristen tänkare på liknande sätt. Det finns ju en annan i hans samtid, Joseph de Maistre, som helt enkelt tar ett katolskt perspektiv och förklarar varför evolutionen är fel och varför den konung av Guds nåde är det som ska gälla och så vidare. Burke ser sig som att han har en verklighetsförankring i sekulär filosofi och han är en vän av både folkstyret på olika sätt men också lagstyret och den typen av och maktdelning. Montesquieu är också en tänkare som syns i det han skriver, Burke. Och sen så går upplysningen, den övergår i romantiken. Och man
då är
kan
vi framme
se,
på Hegels tid.
Kan då man är vi framme på Hegels tid. Och man kan se att Burkes värnande om de olika folkens kulturliv, det är ju någonting som sen blommar upp på olika sätt under romantiken. Och nationalromantiken är ju en stark strömning inom den bredare romantiken. Och Hegel är ju då en tänkare inom romantiken som egentligen följer andra premisser i sin filosofi än vad Burke gjorde. Och jag tycker det är viktigt att peka på det här att både upplysningen och romantiken är viktigt för det konservativa tänkandet när det blir allt mer intellektualiserat då.
Sverige då, om vi hoppar tillbaka till Edmund Burke här, är det här idéer som direkt kommer till Sverige, alltså när Reflection on the Revolution in France. Mm. Är det en bok som översätts till svenska? Är det en bok, eller för att engelska var väl kanske inte det språket som de bildade klassen kunde på 1700-talet? Eller?
Nej, det stämmer. Och det finns uppgifter att Gustav den tredje läste Reflections of the Revolution in France. Och han till och med
på en fransk översättning?
Ja, jag vet inte om det var på franska.
Nej.
Men Gustav den tredje ger alltså Edmund Burke en svensk statspension.
För han är så imponerad av hans idéer.
Ja, och Gustav den tredje tycker också att det som pågår i Frankrike är ett stort växande problem. Och Gustav den tredje försöker mobilisera ett internationellt motstånd mot att det här ska sprida sig. Sen blir han mördad på teatern och så vidare. Och det finns en annan viktig statsman i Österrike då, Metternich, som egentligen tar vid där och försöker skapa en restaurationsrörelse. Det här som har hänt med Napoleonkrigen, låt oss försöka hitta ett bättre sätt att hålla fred på traditionens grund. Och han håller på med det i flera decennier, men egentligen så misslyckas det projektet då.
Mm. Men känner du till, på 1700-talet finns det några svenska politiska tänkare som jobbar med Burke och så, tänker du?
Det jag har i alla fall sett på 1700-talet i Sverige är Peter Forsskål, som är ett par decennier före Burke.
En lärjunge till Linné, eller?
Ja, ja, just den personen. Och han har då skrivit en avhandling i tyska Göttingen. Och den handlar egentligen om frihet under ansvar och en mångfald, vad jag tycker, idéer som egentligen då är kontentan av den skriften som heter Till det borgerligas försvar, tror jag. Återfinns hos Burke.
När kommer den här?
Ja, 1760-tal. Alltså så att det är 25 år ungefär före Reflections on the Revolution in France.
Men det är samma typ av resonemang?
Det är samma typ av tänkande. Och,
men vad bygger han sina tankar på då?
Och det är han jag vet inte vad han bygger på. Det finns då i Göttingen en debatt i de här frågorna som han bidrar till den debatten och formulerar det här. Men det som är intressant i ett idéhistoriskt perspektiv är att Göttingen är då en del av kungadömet Hannover som är i union med Storbritannien på den här tiden. Så det är inte alls omöjligt att Edmund Burke faktiskt har tagit del av åtminstone den debatt som Peter Forsskål medverkar i.
Spännande. Men och jag menar, Hegel är väl liksom, jag kan tänka mig att Sverige var ju ganska orienterat mot kontinenten, kanske mer Så att Hegel utgår jag från ändå satt sitt avtryck i det svenska samhället.
Det har han på lite speciella sätt. Dels så är det ju genom, vi har egentligen bara en filosof värd namnet i Sverige, och det är Kristoffer Jakob Boström, och han är hegelian.
Sen det är senare det.
Ja, det här är då de första halvan av 1800-talet.
Mm.
Så att han introducerade det här tänkandet genom sin egen filosofi, som bygger i mångt och mycket då på Hegel, men också har teologiska förtecken. Sen kan man också se spår av Hegel hos Erik Gustav Geijer. Han har ju både en konservativ period innan han sen övergår till att bli liberal.
En avfällning.
Avfällning, exakt. Ja. Och han har då både studerat Burke och Hegel, har Geijer gjort. Men Hegel har ingen viktig plats i den svenska samhällsdebatten på den här tiden. Det är andra stråk från kontinenten, till exempel göticismen, som jag tror det är François-René de Chateaubriand som driver i Frankrike.
Han som gav namnet till maträtten.
Ja, Oxelé Chateaubriand. Ja. Och som också har gett upphov till namnet konservatismen. Genom att han på 1830-talet drev en tidskrift i Frankrike som heter Le Conservateur. Och det är där som själva ordet har sin början då.
När börjar man använda ordet i Sverige då, konservatism?
Jag tror att det finns väldigt tidigt, eller jag vet att det finns tidigt under 1800-talet. Jag har inte något exakt belägg för det första årtalet. Men när ståndsriksdagen, debatten kring ståndsriksdagens övergång till en tvåkammarriksdag på 1860-talet, då pratar man om konservativ och konservatism i förhållande till liberala idéer och även socialdemokratiska idéer. Så att vid den tiden är det här etablerat i alla fall. Det är säg 30 år efter att det dök upp i Frankrike.
Mm. Det finns ju många intressanta aspekter på den här perioden. Jag tänker en är ju faktiskt att vi får en kung som var en av
Napoleons generaler.
Ja, Jean-Baptiste Bernadotte, som ju någonstans, vi får väl ändå beskriva han som en jakobinsk general ursprungligen, och marschall.
Ja,
men när han väl blir vald till kung i Sverige, eller jag kronprins då först och sen blir kung, så blir han ju väldigt konservativ, eller hur?
Ja.
Folk är ju väldigt besvikna på att den här Napoleons man, som de tror då, han var väl inte så nära Napoleon egentligen, att han sen blir väldigt konservativ. Men det kanske är utifrån lärdomar från den franska revolutionen egentligen.
Absolut. Jag tror att för att förstå Karl den 14 Johan, som han då heter som svensk regent, för att förstå honom i ett bra perspektiv när vi pratar om konservatismen. Han är Napoleons mest framgångsrika general, egentligen den enda av Napoleons generaler som får en fortsatt karriär och blir då kung av Sverige. Det första han gör som kung, det är att förklara krig mot Frankrike.
Mm. Han är dessutom gift med en gammal flickvän till Napoleon.
Ja, precis.
Om vi nu ska grotta ner oss här.
Ja, exakt. Men och här kommer du in då, vad är nytänkande, vad är konservativt och så vidare. För att han står ju naturligtvis för en omdaning och modernisering av Sverige. Men 1809 års regeringsform är en konservativ konstitution när den tillkommer under den här tiden. Och
skulle alla hålla med om det?
I alla fall konservativa skulle hålla med mig om att 1809 års regeringsform är en konservativ konstitution. Samtidigt som den då tar höjd för hur samhället vid den tiden har utvecklats i ljuset av en begynnande industriell revolution, begynnande läskunnighet, vilket då också i framförallt Sverige, det är ju Luther som har gjort att folket har kunnat läsa. Men med Karl XIV Johan, han bidrar ju då till folkbildning genom att införa folkskolan och sånt. Det kan man tycka att det är modernt och att det är liberalt, men det är också konservativt, för att med ett engelskt ord, och det är ju self-empowerment, och det bidrar till både personlig ansvarstagandet och att man kan vara självständigare om man har kunskap och stå på och dra sina egna slutsatser och sådär.
Mm.
Så att han är en mycket uppskattad kung i
konservativa kretsar.
Ja.
Vad tycker man om Oscar den första då?
Jag måste säga att jag inte är jätteinsatt i Oscar den första, men däremot är ju Oscar den andra en klassisk svensk kung som konservativa brukar hänvisa till med termer som lever kung Oscar och så skålar man i punch och sådär. Ja. Oscarianismen, som jag då ändå anar att den inbegriper både den första och den andra, är ju en konservativ rörelse. På den här tiden skulle jag nog säga att den svenska borgerligheten är väldigt grundmurat konservativ. Och det som vi idag både, alltså kanske med viss humor beskriver då som konservativt småborgerligt. Det är beteenden som fanns på den här tiden och det är både uttryck och synsätt som fanns på den här tiden.
Man ska komma ihåg att Sverige är ju ett väldigt, jag menar det är ett fattigt och det ligger väldigt mycket efter utvecklingen i övriga Europa egentligen.
Ja, ja. Och Sverige har under 1800-talet en egen kontrarevolutionär rörelse genom frikyrkligheten som också då från Karl den 14 Johans tid och framåt börjar slå rot och bre ut sig. Vilket då kan jämföras
på vilket
med...
vilket sätt är det kontrarevolutionärt?
Ja, det, istället för upplysningstänkande så ska man alltså läsa Bibeln noggrannare.
Okej. Okay. Ja, så har jag aldrig tänkt på det faktiskt.
Nej.
Ja, spännande. Men du... konservatismen delas ju upp i en socialkonservatism och en liberalkonservatism. När sker det här och vad skiljer de olika riktningarna åt egentligen?
Som vi idag tänker på dem så skulle jag säga att distinktionen har uppstått under 1900-talet, men den tar sin början redan med Hegel. Och de socialkonservativa, det är ju den äldsta av de här idétraditionerna som börjar med Hegel. Där
men det är klassisk konservatism egentligen.
Ja, det är klassisk konservatism.
I Edmund Burkes anda eller nej, snarare Hegels anda? Eller?
I det historiens perspektiv så är det med en dragning åt det som Hegel betonar. Sen är ju det här också i linje med Burke, men där en viktig skillnad är just att det sociala ansvaret är staten, så inte den kristna människans egna initiativ som Burke framhåller. Hos Burke finns det inget stöd för att staten ska ta det här ansvaret, utan det börjar hos Hegel. Men sen finns det då konservativa statsmän som har studerat sin Burke och som också i linje med Hegel bygger upp välfärdsmodeller. Vi har Benjamin Disraeli i Storbritannien, vi har Otto von Bismarck i Tyskland och även i Sverige en högerman, Rudolf Kjellén, som är både politiker och statsvetare, som formulerar en välfärdsmodell som vi sen bygger upp i Sverige. Sen är det då, vid 1900-talets början så finns det en säg då, ideologiskt självmedveten konservativ rörelse internationellt som har börjat identifiera att det är Edmund Burke som är lärofadern och inte bara den första konservativa i en kedja, utan hans idéer är det som är den sanna konservatismen. Och då blir det viktigt hur man ställer sig till staten. Ska det vara en styrande stat eller ska det inte vara det? Och liberalkonservatismen, som vi idag tänker på den uppstår egentligen efter andra världskriget. Och då med Ronald Reagan och Margaret Thatcher som i förlängningen av den här idéutvecklingen så är det politiker som står upp för det här.
På den tiden kallade man ju dem nyliberala, men du menar? I Sverige,
somliga kallade de väl det, men de är konservativa, både Thatcher och Reagan. Men när det gäller det idéhistoriska perspektivet så är ju då de liberalkonservativa säger tvärt nej till Hegel och till att staten ska ha mer än ett, det ska finnas en stark men liten stat, men man betonar väldigt mycket mer friheten i samhället och egentligen den västerländska civilisationen. Medans de socialkonservativa betonar nationen och betonar statens ansvar och så. Och det där är tankar som finns hos Hegel och det har med romantiken att göra återigen då. Så då kan man säga att de liberalkonservativa är mer trogna Burke och betonar Burkes positiva inställning till Adam Smith och liksom den fria marknadsekonomin. Medans den socialkonservativa idétraditionen faktiskt går både från Burke via Hegel och är 100 år äldre än liberalkonservatismen.
Annars brukar man ju Adam Smith och Wealth of Nations, det brukar man ju mer hänföra till liberalismen, eller hur?
Ja, och då kan man säga att ordet civilsamhälle finns ju inte på den tiden utan kommer långt senare. Men Burke beskriver civilsamhället och relationerna där och vad som är önskvärt i termer där man kan säga då att marknadsekonomin är ju den ekonomiska motsvarigheten till det här utbytet mellan människor. Men Burke pratar också om vad vi idag kallar immateriella värden och hur de här uppstår i relationer mellan människor, medan marknadsekonomin är fokuserad på materiella värden. Och i vilken utsträckning som Burke då har byggt upp sitt tänkande kring samhällsorganismen och civilsamhället med inspiration från Adam Smith. Det får väl andra forska närmare på, men där har i alla fall konservatismen sitt entydiga, kallar det då, ideologiska stöd för marknadsekonomin.
Finns det något viktigt svenskt bidrag till konservatismen?
Ja, alltså något som förutom
i Sverige. Ja, men förutom i Sverige så finns det naturligtvis svenska konservativa som debatterar och skriver så, men menar som även har påverkat internationellt.
Jag tycker det är en väldigt intressant fråga och egentligen så är det så, jag skulle säga att svaret är ja, där man kan peka på några mindre händelser som har spelat roll, som har kommit från Sverige. Men där är ändå en viktig grej som många amerikaner och hela den engelskspråkiga världen idag har koll på. Det är den svenska konservativa tänkaren Claes Gerin som fortfarande lever och skriver böcker. Han har varit verksam i USA sedan 1970-talet, men han är svensk.
Han är svensk men han bor i USA.
Ja. Och han har då formulerat en kritik mot den så kallade neokonservatismen som ju blev en i ropet med George W. Bush och Irakkriget och sådär vid 2000-talets början. Och Claes Gerin förklarar då filosofiskt på många olika sätt, och han har verkligen stridit för att de är ju inte konservativa, de här neokonservativa, utan de är neojakobiner. De vill bryta ner det som Edmund Burke ville bevara och bygga vidare på. Det där är en kritik som finns på många håll i den konservativa läget internationellt, men som också tagits upp av den stora amerikanska tänkaren Russell Kirk, som delar den här synen, men där då Claes Gerin har gått in mycket, mycket djupare och så på att beskriva den här inställningen till neokonservatismen. De hör inte till oss, utan de är våra motståndare då, menar han.
Alltså, om man sitter i utlandet och ändå har någon slags syn på Sverige, så är det ju kanske inte som en konservativ stormakt, utan det är ju snarare som en socialdemokratisk, socialistisk stat till och med.
Ja.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Nu har vi ju mest pratat idéer här, kanske inte liksom praktiskt filosofi. Vi kommer ju inte prata partier överhuvudtaget egentligen, men hur kommer det sig att det var konservativa som... För Bismarck brukar man ju säga utvecklade de första riktiga välfärdsstaten egentligen med försäkringskassor och sådana saker för arbetare. Hur kommer det sig att det ändå var konservativa som utvecklade det här och inte socialister?
Det är också en väldigt intressant fråga, både om vi så säger idéhistoriskt och utifrån att idag så är det ju i princip socialdemokratin som alla associerar med välfärdsstaten. Förutom Bismarck i Tyskland så är det även Benjamin Disraeli i Storbritannien och den svenska Rudolf Kjellén.
Skulle det vara så att det var Socialdemokraterna som byggde välfärdsstaten bara, då hade vi ju inte haft det i massa länder i Europa. De flesta västeuropeiska, eller alla västeuropeiska länder är ju i någon mening välfärdsstater. Eller
idag, ja. Så det är väl ett viktigt bidrag från konservatismen. Och det bottnar då i konservatismen, dels i det sociala ansvaret. Dels i att man betonar ju vikten av samhällsgemenskap. Och välfärd då är ju ett sätt att upprätthålla den samhällsgemenskapen som blir extra viktig när industrialiseringen skapar en ny fattig arbetarklass. Att hålla ihop det här samhället underlättas ju då av att ha en välfärdsstat. Och på det viset så är det också konservatismens antirevolutionära inställning att om de som har det sämst inte har det så illa, då kanske vi undviker revolution.
Mm.
Så det, jag skulle säga att det är de premisserna, kanske i huvudsak i alla fall, som de konservativa på olika håll formulerar i linje med Hegel då, ska tilläggas, det som blir våra välfärdsstater. Sen har de här, de välfärdsstater som finns idag är väldigt mycket mer än det som de konservativa statsmännen gjorde och vad de ville och hur de tänkte.
Det är mycket mer utvecklat och större del av samhället.
Det är det, men det, också, det har blivit styrande. Roddy Scruton har gått till botten med detta för att liksom sätta fingret på hur omfattande kan en välfärdsstat vara för att vara konservativ och inte bli socialdemokratisk. Och han slår i princip fast då att det är egentligen bara ett socialförsäkringssystem som kan vara en konservativ välfärdslösning.
Han är amerikan då.
Han är engelsman.
Han är engelsman, ja.
Och räknas som den främste konservative tänkaren som internationellt i vår tid.
Mm.
Och då i det här perspektivet med välfärden så blir det ju då att konservativa återigen kan hitta sätt att samarbeta med liberaler. Det har ju varit ett starkt samarbete som bland annat har med Reagan och Thatcher att göra under 1900-talet. Att vi ska inte ta bort den helt och hållet, men krympa den och särskilt i Sverige där välfärdsstaten är, den går in i allting ända in i våra sovrum och den styr marknaden enormt mycket. Vi har en totalitär välfärd i Sverige. Och det är verkligen inte konservativt.
Mm.
Konservatismen behöver ett mycket större civilsamhälle där människor får ta personligt ansvar och inte bara ett bidragssamhälle där alla ska stöttas vare sig de vill eller inte.
Ett intressant begrepp tycker jag, för vi har gjort ett avsnitt tidigare om begreppet folkhemmet. Och det har jag förstått, det var ju konservativt idé ursprungligen som sen mer eller mindre snoddes av Socialdemokraterna.
Ja, och det är också Rudolf Kjellén som är upphovsman till både begreppet och det grundtänk som Per Albin Hansson tog in i socialdemokratin. Och jag är inte så insatt i vad Kjellén egentligen skrev om det här, men det jag ser är ju i stora drag den här konformismen som var så typisk ända in på 1980-talet när jag var uppvuxen, att du får inte sticka ut ur mängden. Det ska vara, alla ska vara likadana i Sverige. Det hänger nog tyvärr ihop med folkhemstanken. Jag tror också att den har nationalistiska förtecken och på det viset att det går längre i idén om samhällsgemenskap än att det bara är en social gemenskap som bygger på en upplevd gemenskap och identitet som konservatismen betonar. Till skillnad från den nationalistiska synen då på nationen som en biologisk enhet där blodsband spelar roll och rötter också har att göra. Det är liksom mera blod och jord. Blod und Boden heter det på tyska. Inom nationalismen. Det där finns inte i det konservativa tänkandet. Och Rudolf Kjellén är ju, kan man nog beskriva som också en väldigt mycket nationalistiskt inriktad politiker.
Mm. Varför kom konservativa att motverka allmän och lika rösträtt?
Det där är ju en fråga som många har försökt ställa och banka i huvudet på konservativa, kanske inte minst de senaste 50 åren eller så.
Men jag kommer ihåg när jag läste statskunskap för väldigt länge sedan och då gjorde ju min lärare lite lustig över att Edmund Burke tyckte det var hemskt att ljusstöpare skulle få med och bestämma.
Ja, om man börjar med hur de konservativa har tänkt innan vi går in på hur Edmund Burke tänkte, så de konservativa har, eller om vi börjar så här, att medborgarskapet är ju någonting som följer av upplysningstiden och som slår rot i Europa istället för att vi är undersåtar då.
Mm.
Det här sprids med Napoleonkrigen. Och i medborgarskapet hänger det ihop med rösträtt. Och i det här sammanhanget där Europa alltid har krigat och det finns stora krig som får väldigt stor inverkan, djup inverkan genom då att Napoleon sprider upplysningsidéer och revolutionens idéer till jättemånga andra samhällen. Då blir det viktigt det här med värnplikt. Och de konservativa tycker det är väldigt viktigt att det är bara de värnpliktiga som ska ha rösträtt. Det finns då både många män som inte inkluderas i det och alla kvinnor. Och den tanken är väldigt viktig under 1800-talet i många konservativa rörelser i många länder. Samtidigt ska man då också peka på att Benjamin Disraeli i Storbritannien på mitten på 1800-talet genomför en vidgning av den allmänna rösträtten. Och även i Sverige har den högerledaren Arvid Lindman genomfört en rösträttsreform vid 1900-talets början. Det är inte bara Socialdemokraterna som har genomfört detta då.
Mm. Men du håller med om att konservativa har motverkat den allmänna?
Ja, det är ett historiskt faktum. Men sen är det också intressant att många beskyller Edmund Burke för att inte ha varit demokrat. För han har själv kallat sig demokrat i parlamentet. Och han har varit tydlig med att han står på de svaga sida. Och han värnar samhällsgemenskap och han värnar personligt ansvar. Och det där är grundförutsättningar i, liksom, det är demokratin handlar ju om att vi också får vara med och hjälpa till att styra och ta ett personligt ansvar för helheten. Och Edmund Burke är helt tydligt för maktdelning som också är idag en grundpremiss för demokrati. Och han är för lagstyre som är en grundpremiss för demokrati. Så konservativa idag kan också stödja sig på det sättet på Edmund Burkes tänkande.
Jacob Söderbaum, som har skrivit boken Modern konservatism, filosofi, bärande idéer och inriktningar i Burkes efterföljd. Stort tack för att du var med idag.
Tackar.
Tack.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.